Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Historiepodden sponsras av Sky Showtime, en streamingtjänst med exklusiva serier och storfilmer.
Robin, det kommer 2 nya historiska dramaserier på Sky Showtime. Den ena är Mary and George och den andra är A Gentleman in Moscow.
Helt riktigt. Mary and George handlar då om Mary och George Villiers, mamma och son. Genom hennes skolning så blev George gunstling, eller älskare, till den engelska kungen James the First. Jakob den första på svenska. Mm. Därmed en av epokens mest inflytelserika politiska spelare.
Ja, och är du mer intresserad av bolsjevikernas statskupp i Ryssland så handlar ju då A Gentleman in Moscow om en rysk aristokrat som sitter inspärrad på Metropol Hotel i Moskva samtidigt som hela det ryska samhället bara förändras då förstås. Och Ewan McGregor, han spelar då huvudrollen. Det här är bra grejer.
Just det. Streama alla avsnitt av Mary and George och A Gentleman in Moscow och såklart mycket, mycket mer. Endast på Sky Showtime. Från bara 59 kronor per månad.
Och en väldigt relevant grej som vi inte ska missa här är ju att du får en månad gratis när du registrerar det. Ange bara kampanjkoden Historiepodden med stora bokstäver versaler på skyshowtime.com. Koden gäller till och med den 30 juni.
Radio Play.
Idag ska vi ägna oss åt någonting vi gjorde ganska ofta i poddens tidiga år. Vi ska undersöka fältet mellan historia och myt. Vi granskade amazoner, vi granskade Robin Hood och vi granskade medeltida fantasidjur. Vad roliga avsnitt, men vi kanske inte har följt upp det där så mycket. Låt oss då göra det. Låt oss granska kelternas magiska och mystiska präster. Idag ska vi hänge oss åt druiderna. En intressant aspekt av att ha, typ i alla fall, vuxit upp på internet. Det var väl inte så att internet fanns jättemycket när man sprang kring som 5-åring. Men vi födda under 80-talet var ju ganska snabbt på bollen. Är att man kan hitta rester från en annan tid som skvalpar kvar. Jag har kvar min första Gmail, invite only, från 2004 eller 2005. Och den har ett uråldrigt alias, inspirerat av en 1000 år gammal magiker som kommer från min allra första skönlitterära förälskelse, Terry Brooks Shannara-böcker. Idag har jag suttit i nästan en timme på olika Wikipedia-sidor och hoppat från namn till namn. Och jag känner igen personen på varje ny sida. Shea, Will och inte minst ärkedruiden Alanon. Däremot kommer jag inte ihåg handlingen i en enda bok. En gång i vuxen ålder har jag försökt återvända till bokserien, men den är så olidligt kass att det går bara inte. Vad jag förstått finns det nu också en amerikansk tv-version av serien som om möjligt ska vara ännu sämre. Men det där med druider och en uråldrig druidorder, det satte sig hos mig. I Diablo 2 tyckte jag bäst om att springa omkring som Fury-druid och banka ner människor med tvåhandade vapen. I det förlorade året när jag satt arbetslös i mina föräldrars källare och spelade World of Warcraft var den karaktär jag la allra mest kärlek och möda på en druid. Night Elf, såklart. Med undantag för korta återfall i antingen Dragon Age eller Skyrim har jag och High Fantasy gjort slut sedan många år tillbaka. Kanske därför känns det som en lite söt hyllning det här avsnittet till den där töntiga pojken som finns där varje gång jag loggar in på någon sida med mitt gamla druid-alias, min gamla Gmail. Nu beger vi oss till druidernas magiska värld.
Välkomna till avsnitt 229. Och det här är Historiepodden och jag heter Daniel och han som sitter djupt ner i en källare, åtminstone när han var i tonåren och höll på att klä ut druider eller vad han gjorde, det är Robin Olofsson.
Det stämmer. Hej!
Hej!
Jag får väl börja direkt så här inför tusentals lyssnare med min... Men ursäkten med mea culpa här att dels så påstod jag ju att järnvägsvagnen som där man skrev freds eller vapenvilan till första världskriget finns kvar. Jag blev lurad av en kopia som gamla Monty Pythonen Michael Palin satt i en dokumentär på BBC som jag såg. Mm. Många som hört av sig om det. Sen så är ju skyldig dig en ursäkt också eftersom jag glömde din födelsedag.
Ja, ja just det. Det var Det var ju inte alls roligt.
Nej, en liten gest för att godgöra det här är ju om du öppnar den lådan som är framför dig där på,
jaha,
på skrivbordet.
Det här var spännande. Här ska vi se. Nej men gud. Här i den här lådan har vi alltså en hel skål med franska våfflor. Det här ska jag sitta och knapa på nu då, tänker jag.
Ja, det
är ju franska våfflor överallt här.
Det är ganska, ganska irriterande ljud för lyssnarna. Men jag tänker att det är en schysst liten ursäkt.
Mm, tack så mycket.
Ja?
Ja, det var väldigt roligt det där. För jag frågade dig om du skulle med på Nationalmuseet i lördags.
Ja, precis.
Och då så svarade du att...
Lite snäsigt får man säga.
Ganska snäsigt. Och du tyckte att nu har du allt på din sida här. Och bara, jaha, det här med att boka tider, det är inget man jobbar med längre.
Nej.
Och då smällde jag in min smash där dagen efter. Det här med att gratulera kompisar på födelsedagen, det är inget man håller på med.
Ajajaj.
Mm.
Nej, där åkte jag dit. Men man får göra små steg för att gottgöra. Det kändes inte härligt, men någonting som känns härligt är att vi har Dagens Nyheter med oss som sponsor i det här avsnittet.
Det är ju fint det.
Ja. Precis. Att vi har en av Sveriges absolut bästa tidningar med oss. Jag läser DN lördag och söndag. Långfrukost, det är ju det bästa. Kaffe och macka och så sen DN. Och det kan ni också göra, lyssnare. Vad ska de gå in på för adress om de vill ha ett bra deal?
Då ska man gå in på dn.se och lägga till /historiepodden.
Just det.
Då ska man registrera sig där och då får man ju minsann läsa gratis de fem första veckorna.
Precis, man får DN digitalt gratis de fem första veckorna. Och när man prenumererar på DN digitalt som det här handlar om så har man obegränsad tillgång till alla artiklar. Och när ni har tillgång till dn.se då kan ni gå in och läsa de artiklarna som DN gjorde om just 100-årsminnet av första världskriget. Bland annat var det ett helt uppslag om följderna det hade för Mellanöstern.
Just det, en sak som man ofta glömmer bort annars.
Ja, men som har haft oerhört stor påverkan på omvärlden.
Gå in på dn.se/historiepodden för att då registrera sig. Så kan man ju minsann ta del av den här kvalitativa journalistiken gratis de första fem veckorna.
Okej, druider.
Ja, det... har du valt här.
Mm. För mig är det här fantasyväsen, någon sorts naturtrollkarlar som kan förvandla sig till djur som står i nära kontakt med naturens andar och som klär sig i en sån här robe. Vad heter det? En dräkt med huva.
Jaha, okej. Okay, ja.
Ja.
Min bild i huvudet av druider är ju naturligtvis...
Mirakulix kan jag tänka mig.
Ja, det är precis det här. En karaktär då i den här serien Asterix och Obelix.
Ja.
En klok och mild farbror som är skäggig och har mystiska recept på örter och sådär.
Som men det är väl han som gör den här...
trolldyk av och grejer.
Precis.
Ja, men jag får fullfölja min mening så hade jag kommit hit.
Ja.
Och det här gör ju då gallerna superstarka så att de kan slåss mot domarna och så.
Mm.
Det här är inte en helt galen bild egentligen, enligt källorna i alla fall. Och i och för sig så ska vi prata om de här källorna sen. Men...
ja, det kommer bli ganska mycket snack om olika källor.
Mm. Men det var ju så att druiderna var ju klädda i vitt och hade såna här eleganta mantlar och så.
Ja.
Åtminstone enligt källorna. Ja, men precis. Vi får ju gå på det nu och sen ställa det mot Miraculix-bilden.
Ja, okay.
Har Miraculix följt källorna? Det är det vi pratar om här just nu.
Vi börjar om det, absolut.
Min bild av druiden. Och sen finns någon... ja, bra.
Ja.
För då är det nämligen så att också enligt källorna så är ju druiderna ganska fascinerade och fängslade av den här växten mistel.
Just det.
En sån man står under och hånglar på julafton.
Jag tänkte det, att de är så här riktigt... pilska gubbar som vill snyta till sig en kyss.
Mm. De växte ju på ekar och hade ju gröna blad även på vintern.
Mm.
Vilket de här druiderna tyckte var fantastiskt och sådär, och spännande. Och därför var det förmodligen en helig växt som de kapade bort. Och de klättrade upp i de här ekarna och sen så hängde de där och skar bort de här mistlarna med en sån här guldskära. En sån som Miraculix också har.
Oj, oj, det här är riktigt bra.
Ja, författaren Plinius, den romerske författaren då, han skriver så här: en präst i vit dräkt klättrar upp i trädet med en gyllene skära och skär ned misten som sveps in i tyg.
Mm.
Och sen har man ju den där och kokar olika drycker och grejer av, precis som Miraculix gjorde.
Mm.
Jag tog upp lite grann kring det här på en lektion idag, eftersom när man förbereder sig inför ett poddavsnitt så får man ju massa intressant kunskap som man inte hade veckan innan.
Just det, och då, så vill man studsa det mot...
just det, bollar mot eleverna så att säga. Då nämnde de att ja, men det här är ju, det är väl en parasitväxt av något slag. Är det inte farligt att äta den där misten?
Ja.
Och där tog min kunskap slut, så jag stod där. Ja, de höll på med det här i alla fall, så jag vet inte riktigt...
När jag får alla sådana frågor brukar jag hänvisa till naturkunskapsläraren.
Ja.
Det här vill Anna säkert jättegärna svara på.
De beskrivs ju i de här källorna som präster, vetenskapsmän och domare och så. Väldigt prestigefyllda och spränglärda herrar och ibland kanske kvinnor.
Precis. Sen vilka roller de har beror på vilka källor som vi läser också. Det kanske vi kommer komma till.
Mm.
Och vi måste sätta en scen för var vi egentligen befinner oss. Vi kommer att prata om kelter idag. Ett ord som jag tror alla har hört men som faktiskt kan vara ganska svårt att förhålla sig till. Begreppet är ursprungligen grekiskt, keltoi. Och vad det egentligen betyder är även det omstritt. Men det signalerar en grupp av människor som ur grekernas perspektiv är avvikande. Det betyder annorlunda eller konstigt, antagligen.
När är vi i tid ungefär här?
Med kelterna eller med grekerna?
Ja, i hela avsnittet tänker du.
Jaha, vi kommer ju förhålla oss egentligen några hundra år före vår tideräkning. 200-300 år före vår tideräkning och så sen komma in lite grann i modern tid också, va?
Jaha, ja, jag vet inte. Jag tänker mig att vi är just där omkring. Några sekel före Kristus och några efter.
Mm. Det beror på om vi hinner komma till det här att druider styrde hela Piteå 2005 eller inte. För det är ju mer, det är ju modern tid.
Det här har jag missat, så att, men det är klart att det måste vi väl avhandla då, antar jag. Det låter ju synnerligen, jag vet inte vad jag ska börja, så intresserad.
Ja, och ändå så får vi vänta ganska länge innan vi kommer dit. Kelterna var en folkgrupp, kanske ett begrepp vi kan använda, som under antiken, eller järnåldern kanske vi ska prata om, fanns norr om Alperna sett ur grekernas och romarnas perspektiv. I olika former fanns kelter egentligen från Turkiet till de brittiska öarna. Sen beror det väldigt mycket på vem man frågar, vem som egentligen är kelt. Det handlar alltså om ett enormt område, men det här området är inte något stort sammanhängande rike. utan olika typer av kelter med någon form av kulturell samhörighet finns i den här regionen. Kelter, det är ett paraplybegrepp. Till exempel kommer vi prata ganska mycket om galler idag.
Mm.
Gallerna och Gallien. Detta för att många romare, inte minst en herre vid namn Julius Caesar, skrev om gallerna. Men gallerna är kelter.
Ja.
Så att det kan vi använda synonymt egentligen. Kelterna är också, ska man ha med sig, var en ganska avancerad civilisation. De var en järncivilisation, de var duktiga på smide, de gjorde jättevassa svärd och i övrigt var duktiga på hantverk. Däremot så var det ingen skriftkultur.
Nej, inte. Det beror på när vi är i tid åt igen.
Ja, okej. Okay. Men när de stod i hetska strider med Caesar och gänget så skrev de inte ner så mycket från sitt perspektiv av vad som hände.
Nej, alltså men Caesar säger att de använder grekiska bokstäver.
Mm.
Även om de inte skriver ner något så vet de mycket väl vad det är.
Ja, men jag tänkte bara det här att det är lätt att tänka att alla de här germanerna och kelterna och liknande som inte var romare var barbarer. Det här var en för sin tid sofistikerad civilisation som vi kommer titta på. Ytterligare en potentiell källa till förvirring, det här med kelterna, det är ju förhållande till Storbritannien. För kelterna i sitt ursprung, de har med all sannolikhet indoeuropeiskt ursprung. Och de keltiska språken talades i olika form över de här olika områdena. Galliskan var ett stort keltiskt språk till exempel. Ingen pratar galliska idag, det är ett dött språk. Men det finns ju keltiska språk kvar. Ökeltiska, de som överlevde på Storbritannien och sen faktiskt tog sig tillbaka till Frankrike, bretonska är ju ett sånt alternativ. Men all form av kontinentalkeltiska, de stora keltiska språken från antiken och järnåldern, de är borta.
Hade jag tänkt att det här skulle bli ett språkavsnitt, då hade jag faktiskt kollat upp lite i min språkbok.
Ja?
Som jag har en som hanterar historiens olika språk, men så det tänkte jag inte på här.
Nej, vi ska inte göra så mycket språk, men språken är viktiga, därför språken är, anser vissa, den enskilt viktigaste kvarlevan från kelterna.
Mm. Ja, men jag borde ha tänkt på den saken.
Det finns ett problem då, för jag menar, det är ju de brittiska öarna som mer än några andra är synonyma med keltisk kultur idag. Walesiska och iriska och alla de här språken, gaeliska såklart, kallas ju för keltiska. Men är de kelter? Det här är ett getingbo.
Mm.
Ett riktigt getingbo. Det har skrivits jättemycket om det och ganska mycket skrivs med mycket affekt och upprörd stämning. Men för att
är det en sån här sak som folk som är engagerade och insatta är verkligen, verkligen brinner jättemycket för, men vi andra, höll jag på att säga, kanske inte känner till det hela så mycket.
Precis, jag tror framförallt att det är stort inom brittiska, arkeologiska och historiekretsar.
Mm. Jag kommer ihåg när jag, det var ju väldigt länge sedan när vi hade det här ubåtsavsnittet, men när jag varnade för att det här kan vara allvarligt och många tycker väldigt olika om det här, avsnitt 3 var det.
Ja.
Och för då tänkte jag mig att här kan folk tycka väldigt olika.
Ja.
Tänk om det är en sån liksom brasklapp du kastar in här, eller vad du håller på med.
Så kan det vara, ja. Jag tänker också på det här avsnittet om Filip av Makedonien som vi gjorde, som vi fortfarande får långa, långa mejl om.
Enbart ifrån greker vill jag påpeka, eller med grekiskt klingande namn. Inget fel på dem, men det finns ju uppenbarligen en tendens här att inte riktigt hålla med om det som vi sa där, vilket vi kanske, ja, det, man vet ju inte, men när man mejlar med dem så är vi ju fullkomligt bevisat att makedonierna var ju ingenting annat än greker helt enkelt. Sen vilka kriterier man går efter, de har ju räknats upp de kriterierna, men om det är detsamma som att man är grek, det går att diskutera. Ja,
det här har ju blivit politiskt sprängstoff också
givetvis.
Med Makedonien och huruvida Makedonien får heta Makedonien och den folkomröstning de haft. Det jag menar att när vi satt och pratade om det tänkte inte jag att det här kommer vara en av de frågorna vi får mest mail om genom poddens historia.
År efteråt.
Ja, precis.
Ja, men sen är ju en annan sak det här med Makedonien, om det är rimligt att det heter det eller inte. Det kanske jag inte alls tycker.
Nej, det tycker inte jag heller. Nu får vi mail från, ja, från den andra sidan.
Mm.
Men det är ju den frågan som ger näring åt.
Mm. Jag vet, man märker att det är infekterat.
Ja, Och nu när jag har brasklappat så tänkte jag exemplifiera det här. Vi börjar med att lyssna på Miranda Aldhouse Green. Jag har tagit ut 2 klipp från BBC:s historiska podcast In Our Times. En podcast där 3 historiker eller arkeologer brukar sitta och hålla med varandra om frågor. Det är väldigt gemytligt. Mm-hmm. I regel. Hon är arkeolog vid University of Wales och hon har fått en fråga om huruvida det finns något problem med att kalla de människor som, om man säger på 200-talet för vår tideräkning, levde på de brittiska öarna, kan man kalla dem för kelter? Och då börjar hon med att svara att alla de antika författarna kallar inte britterna för kelter. De poängterar att det finns stor kulturell likhet mellan britterna och kelterna, men de använder inte begreppet kelter för att beskriva dem. Det finns en risk, menar hon, att om man kallar alla för kelter i efterhand så släter man över det antika Europas kulturella mångfald. Men sen blir det intressant när hon lägger till följande.
That opens the way for people who wish to make a direct link between past Celts and present Celts. Because the term Celtic is used for people living on the western periphery in Scotland, Ireland, Wales, Cornwall and so on. And because Celtic languages are known about and people identify themselves as Celts, you know, living in these peripheries now, it's easy then to elide backwards, to say, oh yes, the British Celts, they were there in the Iron Age, they're the same Celts as the Welsh and the Irish and the Scottish now. And that, of course, is nonsense. But the use of that blanket term tends to make that kind of homogenizing process, which I think is academically, you know, a bit suspect.
Vad hon säger i det här klippet är att det finns massa människor idag, framförallt i Skottland och Wales och på de brittiska öarnas periferi, som kallar sig själv som kelter och som räknar sitt släktskap tillbaka till antikens kelter. Och hon säger att det är nonsens, det är strunt. Och så lägger hon till att det här är byggt på mycket skakig vetenskaplig grund. Alistair Moffat, som är skotsk historiker, när han sitter i sin stol bredvid henne och hör det här, då rycker han till.
Det rycker lite i mungipan på en sådär, kan jag tänka mig.
Precis.
En liten ven som bultar upp i ena pannan.
Ja.
Och i ena tidningen, menar jag.
Ja, verkligen. Och han, det är en ganska lång tirad han svarar på. Jag har klippt ut de sista 30 sekunderna av det.
It's a more subtle removal of our history than in the past, but it's a removal nonetheless. And Miranda's contention that to talk of British Celts in, you know, 1 AD and 2001 AD as being unconnected and characterizing that as nonsense, I think is amazing, frankly. Of course they're Celts. Of course they share a cultural coherence all down the west of Britain. The most important and interesting thing, I think, from the point of view, my point of view in this discussion, is that these languages still exist.
Han menar att det är häpnadsväckande hur man kan säga att de här inte är kelter. Det är klart de är kelter.
Mm.
Och då pekar han på språken. Och före det så har han haft en lång utläggning om att i alla tider har man försökt ta ifrån de här människorna sin identitet. Och det är vad man tydligen fortsatt gör. Här har vi en tydlig skiljelinje mellan 2 experter.
Ja.
Vi ska inte gå in för djupt i det här, men när jag har läst och lyssnat på grejer här, min förståelse för i alla fall, den här brittisk-keltiska grejen, det är viktigt att ha med sig att de här språken som vi idag kallar för keltiska, de blir keltiska språk på 1700-talet. När en Edward Lloyd, L-H-U-Y-D, som var museidirektör på The Ashmolean, skrev en bok som hette Archaeologica Britannica, i vilket han sammanförde de olika keltiska språken som fanns på öarna och sa att de var keltiska. Och när man väl hade sagt att de här var keltiska, då kunde man börja skriva historien liksom från 1700-talet och bakåt. Inte liksom, det var inte så att man följde historien och landade i, så har språken kommit. Och arkeologi under den perioden hade en vana att förklara allting med stora migrationsvågor. Så han började spekulera om den första stora keltiska migrationsvågen, den andra och den tredje, och hur det försköt folk. Min förståelse för det hela är att stödet för de förklaringarna är ganska svagt. Och det här är det sista nu, för nu har jag pratat ganska länge om något jag inte ville prata om. Men när jag började läsa Brian Sykes Blood of the Isles, han är genetiker och har försökt gå till grunden med Storbritanniens genetiska historia. Han ger ganska svagt stöd för den typen av migrationsvariant som ganska många traditionellt har använt för att säga att britterna är kelter. och så vidare. Med det sagt så finns det i Europa under antiken eller järnåldern då en stor grupp med människor med snarlika kulturella föreställningar i form av religion, värderingar och teknologi. De kan vi kalla kelter. De fanns i Frankrike och de fanns på de brittiska öarna.
Ja, de gjorde det så att man kan liksom gå vidare i avsnittet utan att tänka att man har förberett helt galet här. För att de tänker man ju är kelter.
Ja, och det beror då på vem man frågar, men begreppet är användbart. Kelternas präster var enligt de antika källorna druider. Nu kan vi prata om druider.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, men jag har ju en liten grej här om, jag har ett riff om Irland.
Oj.
Apropå att de också är kelter.
Mm.
Eller om de nu är det, enligt dig. Det här fick jag ju veta nu, att de kanske inte är. Men Alf Åberg, som har skrivit en bok om Irlands historia, han menar ju på att de är det.
Ja.
Nu är ju inte den här pur ny direkt, men ändå. Då tänker jag att jag först ska dra ett citat om när han är ute och åker. Han ska till Tara, som då åtminstone av vissa, och på den här tiden när han skrev boken, antogs vara de keltiska konungarnas stad.
Mm-hmm.
Det är en massa kullar och så är ett stort runt järnåldersfort uppe på en av de här kullarna.
Mm-hmm.
Och då är han på väg dit med taxi. Hittills hade vi följt min karta, men nu när vi skulle vidare till kelternas heliga stad blev chauffören övermodig. Han ville föra oss en annan och genare väg till Tara, försäkrade han. En hemlig väg som bara kelternas arvtagare kände till. De följande timmarna blev händelserika. Vi for över sanka marker och skrumpiga kreaturstigar. Då och då dök det upp i mörkret på vägen gamla män som rynkade sina pannor och tvistade med oss och varandra om vägen till kullarna. Det var omöjligt att orientera sig eller kontrollera deras uppgifter. 2 gånger passerade vi samma lilla krog vid vägen. Utanför den stod hela tiden en enarmad man som berättade minnen från sista världskriget för några uttråkade kamrater. Ena gången uppmanade han oss att köra till vänster, andra gången till höger, sista gången hittade vi rätt.
Ja.
Det här tycker jag var lite festligt. Det var svårt att hitta till Tara.
Ja.
I alla fall så var det månljus den här dagen när Alf Åberg och hans gäng kom upp på den här kullen. Där det åtminstone då ståtade en St. Patrick-staty.
Mm.
Och bredvid statyn fanns en sten som kallas för Ödets sten, Lea Feil. Och med på platsen här så fanns det någon präst som förmodligen var någon lokal förmåga som visade runt dem. Och han förklarade att den här Ödets sten, den sjöng alltid sitt godkännande till varje ny kung som utropades på den här stenen.
Mm-hmm.
Men det här var inte en äkta stenen, förklarade han, för den hade inte avgett ett pip överhuvudtaget, utan det var skottarna tydligen som hade snott den viktiga stenen, och sen hade britterna snott den och skottarna och placerat den i Westminster Abbey och utropat sina kungar där. Och då gnällde visst skottarna om att britterna hade tagit den för dem, men han, den här prästen, förklarade tydligt att egentligen har de tagit den från oss.
Irländarna har ju ganska många så här magiska stenar. The Blarney Stone är ju en av klassikerna som ligger utanför Cork någonstans. Om man kysser den får man talets gåva.
Mm-hmm.
Tips.
Ja. Enligt Åberg då, så hamnade ju kelterna på Irland till slut. Utknuffade där som en sista post på något sätt. Utknuffade av germanska och romerska legionärer.
Mm.
De hade ingen effektiv politisk enhet, utan många mindre och splittrade enheter med små kungadömen, kan man säga. Och sen hade man en slags formell överkung som fanns då i Tara. Däremot hade de en kulturell enhet när det gäller språk och religion och lagar och sådär. De bodde tydligen i runda hus av lätt konstruktion, får man veta, av Åberg. Och det fanns inga större samhällen, inga större hamnar, inget inhemskt myntsystem. Och vi pratar nu om tiden för ungefär 2000 år sedan.
Mm.
De levde på jordbruk och boskapsskötsel. Framförallt var nästan alla herdar.
Mm.
Och man mätte ju rikedom i hur mycket boskap man hade också, hur mycket kreatur. Så alla strider och konflikter internt handlar ju i princip alltid om djur och betesmark, menar jag på. Även kulturellt så kopplades alla kärlekshistorier och sagohjältar och sådär i regel till boskapsstölder tydligen.
Ja, det finns sånt bevarat i den här muntliga kulturen som sen skrevs ner av irländska munkar.
Mm.
Och det finns visst stöd för det i de arkeologiska fynden också, som jag har förstått det.
Ja, och den största högtiden är ju den här Samhain.
Mm.
Som jag pratat om några gånger i bland annat TV4 Nyhetsmorgon. För det är ju den som det kommer utvecklas sen då till Halloween.
Mm.
När, ja, det är en lång historia där. Man kan väl gå in och kolla vad jag har sagt om det här på Nyhetsmorgon på någon form av YouTube.
Flytta oss långt bak i tiden för att börja den här berättelsen. Var börjar vi?
Ja, vi får ju börja riktigt långt tillbaka här. Redan de gamla kelterna nämligen. Men det är det keltiska nyåret som man firar i månadsskiftet oktober november.
Mm.
Sen kan man säga att kyrkan försöker ta över den här högtiden och lägger då alla helgons dag i samband med det här.
Mm.
Och då blir det då alla helgons afton, och så blandar man ihop det med Halloween blir det då.
Mm.
Ja, och sen tar man med sig de här grejerna till. Nu skulle vi inte komma in på det här. Nej. Ett citat till ifrån Åberg apropå druiderna. De prästerliga druiderna som svarade för de religiösa riterna hade kunskap om det övernaturliga. Siarförmåga fick de genom att försätta sig i trans. Så skedde under den så kallade tjurdrömmen som föregick kungavalet i Tara. Den tillgick så att en tjur slaktades och en druid fick frossa på hans kött tills han föll medvetslös omkull. Efter uppvaknandet kunde han förutsäga tidpunkten när den rättmätige tronpretendenten skulle nalkas Tara. Det är självfallet att druiderna med sin profetiska förmåga skulle inta en förnäm ställning i det keltiska samhället. De användes som skiljedomare i striden och som rådgivare av härskaren. En kung uttalade sig inte i någon fråga förrän druiden först tagit till orda. Druiderna hade också lärdomsskolor i vilka de undervisade lärjungarna i sina rituella kunskaper. Detta vetande bevarades endast muntligen. Och de unga adepterna måste därför lära texterna exakt för att senare kunna överföra dem till en ny generation. Denna muntliga lärdomstradition omfattar inte bara religiös litteratur, myter, trollsånger och besvärjelser, utan också sagor, skaldestycken och lagar. Dessa lärdomsskolor skulle i sinom tid övertas av de kristna missionärerna och förvandlas till klosterskolor. Inget folk tycks heller ha haft lättare att acceptera kristendomen än dessa boskapsskötande kelter.
Mm. Jag känner ju igen vissa av de här uppgifterna som man kommer med från de olika antika skriftställarna. Jag skulle inte ta gift på att det gick till så här att druiderna satte sig i trans och åt kött från en oxe. Och sen förutspådde. Det kanske hade förekommit. Han verkar oerhört säker på saker och ting.
Det kan vara så att
något kanske hade jag kastat in i den där meningen.
Ja, jo, det låter ju onekligen ganska tvärsäkert det här, men han har ju de källor han har och de är de som vi ska titta på här snart,
yeah.
Och kanske dissekera lite nu.
När vi kastar oss in i källmaterialet så kan man likt Stuart Piggott, som är en brittisk arkeolog och verkligen nästorn när det gäller druidstudier, göra skillnad på vad han kallar druids in themselves, alltså druiderna som de faktiskt var. Det vill säga, de kan vi aldrig nå. Däremot så har vi druids as known. Där kan vi börja gräva, för att vi kan faktiskt på tre sätt komma i kontakt med druiderna som de var kända. Det är genom de antika källorna, vilket vi framförallt kommer göra. Dels för att vi är liksom mer historiskt lagda än arkeologiskt lagda. Och för att de är oerhört intressanta. De arkeologiska fynden är såklart en till tillgång när det gäller att komma druiderna nära. Den tredje tillgången är de här traderade berättelserna som skrevs ner på Irland. Mm. Där druiderna också förekommer, men det är också väldigt svårtolkat. Han varnar för den tredje kategorin, druids as wished for. Mm. Druiderna som man önskar, eller hoppas, eller tänker att de skulle vara.
Miraculix.
Ja, Miraculix till exempel. Han säger ju också att det här är en process som påbörjades under antiken. Mm. Och som har pågått ändå sedan dess. Vilket inte minst mina fantasyförfattare är ett exempel på. Men kanske också Alf Åberg. Eller för den delen den artikeln vi läste i Världens historia. Om druider som också uttalar sig ganska säkert utifrån antika källor som man måste vara lite försiktig med i alla fall.
Mm.
Vi har faktiskt en hel del. Det är ett 30-tal grekiska och romerska källor som nämner druiderna på ett eller annat sätt. Sen, som ni vet, lyssnare, ni är ju allmänbildade, duktiga människor, så måste man vara försiktig när det gäller grekiska och romerska syn på andra folk, på barbarerna. De är annorlunda, de är främmande från grekerna och romarna, och de är väldigt noga med att poängtera det där också. Det kan vara stereotypa grejer. Däremot vill jag inte avfärda alla de här antika källorna som är helt falska heller.
Nej.
Utan om man tonar ner dem eller om man funderar vad kan vara rimligt här. Så det finns ju korn av sanning här. Och framförallt så får man också fundera lite grann från källa till källa vilken som faktiskt, eller vad som faktiskt är mer eller mindre troligt. De allra tidigaste, det är gamla hellenistiska källor då. Vi har Sotion från Alexandria och någon märklig uppsats om magi som man förr trodde att Aristoteles hade skrivit, men, eller Sokrates, men som nog inte är skriven av någon av de klassiska författarna. I alla fall i Sotion från Alexandrias text, han har gjort en lång lista över visa män.
Mm-hmm.
Men då säger han att kelterna, de har minsann druidas. Och där har vi en av de absolut äldsta omnämningen av druiderna. Ja, okej, kan vi skriva ner där. Han vet att det finns visa män bland kelterna och han har ett ord för dem. Men grekerna sitter ju och gissar ut i rymden. Det är ju först med Julius Caesar som vi får ett ögonvittne. Vill du lyfta in någonting innan Caesar eller ska vi gå direkt in på det som ändå är vårt star witness?
Nej, vi kan börja med Caesar, men vi flaggar lite för att han kanske också har haft en källa som förvik honom.
Just det.
Mm. Så återvänder vi till den källan sen.
Mm.
För Caesar kommer ju att ge sig in i Gallien under 50-talet före Kristus.
Mm.
Och bedriva krig där. Mm. Helt sonika. Och då så blir han väldigt, han blir hemtam med hur det fungerar där förstås.
Mm.
Han skriver ju också väldigt mycket, framförallt för hemmapubliken i Rom.
Mm.
Och då har vi den här Caesar-Galliska kriget som jag har här. Och,
mm. Ser ut som Maos lilla röda. Mm. En röd liten bok där.
Ja, jag tror inte att man ska tolka riktigt så. Men det är viktigt, det är ett rött omslag. Det var ju väldigt, det var kul att återvända till den här. För jag har ju, det är väldigt mycket understryket överallt här. Jag har ju använt den här och så att säga en del. Och,
vad är det för belåten min?
Ja, men belåten. Ja, jag tänkte jag skulle bjuda på ett citat till från en opublicerad bok.
Vad är det för opublicerad bok?
Den har nämnts innan här. Den är fortfarande inte publicerad och kommer kanske aldrig bli det.
Ja, just det. Det är en bok om antiken.
Ja, om fältherrar under antiken och vad som drev dessa fyra herrar, särskilt är det, det handlar om. Jag tar ett citat ifrån den i alla fall, för det handlar om gallerna då.
Yeah.
Många är nog vi europeer som i barndomen med spänning och förundran i blicken vände bladen i René Goscinnis och Albert Uderzos vältecknade serier om gallerna Asterix och Obelix. Som motor för att föra fram historiskt intresse i barndomen har säkert nyfikenheten inför dessa tappra galler, vilka vetade gallfeber på Caesar, spelat stor roll. Den briljanta serien till trots, vad var egentligen Gallien för ställe? Romarna i allmänhet hade bara en skugga av kunskap om detta före Caesars anländande. Drygt 3 sekler tidigare hade en gallisk invasionsarmé intagit självaste Rom där de plundrat och bränt hela staden. Denna händelse levde kvar likt ett fruktansvärt trauma i romarnas suddiga minne så att det dunkla Gallien ofta förknippades med en påtaglig skräck inför detta ständigt latenta hot. Där fanns ogenomträngliga mörka skogar med skäggiga druider som utövade mystiska ritualer. I dessa avlägsna trakter fanns oräkneliga, brutala krigare som blandade sitt ovårdade ytter med stor fåfänga. Där det långa, flottiga håret manifesterade det förra och det pråliga guldhalsbanden det senare. De hade en stark förkärlek att dekorera sina portar och över sina hästars halsar hänga avhuggna fienders huvuden. Frånvaron av bordsskick hos sådana primitiva barbarer förvånade inte romarna, för de hade vana att sitta upp istället för att ligga ner när de åt. Där satt de och hällde i sig så vedervärdiga drycker som mjölk och kalasade på fläskkött hela dagarna i ända. Männen höll sina fruar och barns öde helt i sina händer som enväldig härskare över deras liv och död. Om en patriark avled tillsattes undersökningar kring omständigheterna och misstänktes något skumt förhördes även frun som om hon vore en slav. Med outhärdlig tortyr och snar dödsdom beroende på de kloka förhörsmakarnas bedömning. När det sedan var dags för begravning av fadern genom brinnande bål slängdes allt denna hållit kärt in i elden, såväl ägodelar som gnyende husdjur och förtvivlade slavar. På så sätt fick de alla återförenas i elden och det nästkommande livet som druiderna lärde ut. Åtminstone ska det ha gått till så en generation före Caesars ankomst, enligt honom själv.
Mm.
Ja, det var det. Och det var ju enligt honom då.
Mm, precis.
Sen fortsätter jag att berätta efter det, så att säga. En annan version, men det kommer vi inte in på nu. Eller det kanske vi gör, fast på ett annat sätt. Ja.
Han beskriver ju att gallernas samhälle innefattar 2 stycken upphöjda klasser, eller vad man ska kalla dem, equites och druides. Och med det här första då så avses någon typ av stridande överklass, en adel om man så vill. Och med druiden avses med den bildade klassen.
Mm.
Det är Caesars druider som är allra närmast renässansmän. De är lärare, de är jurister, de är domare, de är präster. De behöver inte delta i krigsinsatser, de behöver inte betala skatt. Men som var det Åberg som skrev där, oj vad de går länge i skolan. De går fruktansvärt länge i skolan för det är enorma mängder grejer som de ska memorera.
Det här har ju Åberg fått från Caesar som tar upp det. Men du ser ju hela den här tjocka boken han har skrivit om det galliska kriget.
Ja.
Det får ju plats på 1,5 sida där han skriver om druiderna i princip.
Ja.
Så att det är ju inte jättemycket.
Nej. Ska man nämna också att om deras syn på livet så tillskriver Caesar druiderna och gallerna med dem då en tro på den här Pythagoras idé om själavandring också. För det kommer ju återkomma att själen är odödlig och kan gå vidare från en kropp till en annan. Och offer.
Just det, han tar ju upp det man.
För att vara gudarna till freds så offras djur och människor. Människooffer är just en återkommande anklagelseakt mot druiderna och någonting vi kommer nämna.
Others use figures of immense size, whose limbs woven out of twigs, they fill with living men and set on fire, and the men perish in a sheet of flame. They believe that the execution of those who have been caught in the act of the theft or robbery or some crime is more pleasing to the immortal gods. But when the supply of such fails, they resort to the execution even of the innocent.
Och vad betyder det?
Det betyder att man bränner upp folk som har varit kriminella åt gudarna.
Och en väldigt stark bild som Caesar säger här är att man spänner fast dem i stora liksom, figurer som är vävda av kvistar och grenar.
Just det.
Och här bränner man upp flera samtidigt. Det här är ju någonting som, alltså när man läser det och bilderna skapas, det är som Burning Man, den här stora festivalen i USA dit massa Silicon Valley människor åker och tar massa hallucinogena droger och så sen så bränner man upp såna här stora figurer. Jaha. Och så kommer man tillbaka och har massa bra startup-idéer.
Och det är någonting jag tycker är fantastiskt på Burning Man, att jag åker dit som 54-årig man. Jag träffar män och kvinnor som är 20 år äldre än jag som hänger.
Det är Alexander Bard till exempel, älskar ju Burning Man-festivalen. Det här är någonting som DN till exempel har skrivit om, kan man fördjupa sig i. Men här har vi en tidig sån bild från gallerna och druiderna.
Jag sitter helt förbluffad här, vi kunde hamna från ett citat i Galliska kriget där man bänner upp folk till Alexander Bard.
Ja, det gick snabbt.
Undan i svängarna här.
Ja, akta så man inte får whiplash. Är det några fler grejer vi ska lyfta som Caesar säger, eller ska man anlägga ett lite trist så här, källkritiskt perspektiv på honom också?
Jag vet inte om det behöver vara trist, men jag tror det är dags för det här.
Ja.
Ett problem är ju att i hela hans framställning, som sagt, i det här galliska kriget, så är ju druiderna tämligen frånvarande, förutom just den här kulturella beskrivningen om hur Gallien fungerar.
Just det, så när han beskriver själva samhället, då lyfter han druiderna som väldigt viktiga.
Mm.
Men sen när han börjar med invasionen.
Ja, och allt krigande och sådär, då borde ju druiderna alltså varit ganska framträdande hos fienderna.
Det här är ju en kris som pågår.
Ja, men det nämns inte några druider då.
Nej.
Och det är ju en smula märkligt, har ju folk tyckt som är forskare då. De har kommit fram till olika alternativ. Till exempel att det första, Caesars invasion, var en högst ovanlig situation och därför så onödiggjorde det druiderna och deras religiösa och juridiska verksamhet. Och då kan man säga att andra har invänt mot att, ja men herregud, det var ju vid kriser som deras aktivitet blev ännu högre enligt Caesar själv. Så det kan inte vara det, att de inte behövdes nu då.
Nej.
Andra varianten är att Caesar har beskrivit ett druidsystem som redan hade upphört att vara aktivt när han själv befann sig i regionen.
Just det.
Det här ger dock Caesar själv ingen hint om. Så att det är ju folk som sitter och gissar det.
Ja.
Och det tredje exemplet är att han helt enkelt har misstolkat druiderna för sina egna syftens skull.
Ja.
Och genom att presentera då druiderna på ett sätt som utstrålar vishet och lärdom, så visar han romarna där hemma att Gallien, det är en region som är värt att erövra.
Mm.
För de till att börja med är de tillräckligt organiserade för att utgöra ett militärt hot. Och för det andra så är de också barbariska nog för att man ska sprida civilisation till dem. Det behöver de. Och då har vi den här arkeologen Stuart Piggott som menar på då att Caesar kan ha hittat på det här med att det fanns ett årligt druidmöte och en slags överste druid. Det kan han ha hittat på bara.
Mm.
Och andra tror istället då att han har överdrivit eller förhärligat druidernas organisation, eller att han har projicerat romerska religiösa strukturer för att det här galliska systemet ska likna det romerska, och genom det ska läsarna se att det är rimligt och dessutom möjligt att inlämma Gallien i det romerska riket. Hur det är med allt det här?
Jaha.
Det törs jag faktiskt inte riktigt säga. Caesar var ju en väldigt förslagen herre som säkert utformade fakta så att det passar honom.
Yeah.
Det är jag tämligen övertygad om. Det måste man vara, för han var en manipulativ herre. Men det betyder inte att han satt och hittade på allting och att det inte fanns någon grund för det han sa. För det fanns ju för det första väldigt många romare i hans armé som var med i Gallien, och de satt och skrev brev hem, och om de hade någon kompis som satt och läste Caesars skrifter där hemma, så kunde de då eventuellt påtala, de kunde ju avslöja hans, ja, i så fall lögner.
Mm.
Och det här var ju han medveten om. Jag tror inte att det var rena lögner, saker och ting.
Nej.
Men det är klart att han vinklar och framställer det till sin förmån. Men det här är ju väldigt svårt att veta. Bara man är medveten om att det finns en sån möjlighet här.
Mm, precis. Jag tycker det är ganska intressant den här idén som Ronald Hutton, som är en brittisk historiker, har skrivit boken Blood and Mistletoe, som handlar om druiderna. Han funderar kring i vilken mån missförstår Caesar bara de saker han ser, alltså inte medvetet manipulerar. Och det Hutton lyfter fram här, att den här renässansdruiden som Caesar beskriver, som gör så oerhört många uppgifter i det galliska eller det keltiska samhället. Den påminner ganska mycket om senatorn, mm, som kan vara präst och domare och en massa olika saker. Så att det finns ju en full möjlighet att Caesar ser flera olika yrkesgrupper som faktiskt gör lite olika saker, men han inlämnar det i sin egen förståelse. De här är kelternas motsvarighet till senatorer.
Ja, det var det jag sa, att han projicerar det romerska systemet, mm, på det galliska.
Precis, liksom helt, eller helt, men mer eller mindre omedvetet.
Ja, eller enligt vissa då, medvetet, för att romarna ska tycka att ja, men det här kan vi ju lika gärna ta över, för att de liknar ju oss i stor utsträckning.
Mm.
Det här blir man ju helt snurrig av när man börjar tänka på för mycket.
Ja, verkligen. Det är, vad som vi kan slå fast säkert i det här avsnittet, det är inte mycket.
Nej, det är ju roligt. Den här texten du gav mig.
Ja, det är Ronald Huttons Blood and Mistletoe.
Ja, när de ska sammanfatta allt. Bara, ja, det här kan vi inte veta någonting om överhuvudtaget egentligen. Och då är, har man tagit igenom 20-tal sidor på engelska och bladat igenom allting. Och sen bara, ja, nej, vi vet inte ett skit. Allt kan vara fake, men allt kan också vara sant.
Ja, precis.
Så, ja.
Det fanns någonting som hette druider.
Ja, ungefär det. En annan bekanting till mig är ju Diodorus.
Ja, det är inte något av mina närmsta bekanta namn.
Ligger inte längst upp i järnbalken.
Nej,
nej,
så är det.
Men okej. Han lever ju första århundradet före Kristus.
Mm.
För det var exakt mellan år 90 och år 30 förmodligen. Före Kristus alltså. Han är samtida med Caesar. Han tar ju också upp det här med att pythagoreernas doktrin.
Mm. Just det, själavandringen.
Ja. Det här gör ju att gallerna är ju ganska övertygade om att det är ingen fara att dö inte.
Just det.
Mm. De är väldigt dödsföraktande i strid och tycks tro synnerligen stenhårt på att det här är bara en fas.
Mm.
Så att säga, och när man dör då kommer man till nästa fas.
Mm.
Och då är det inget farligt att stå upp i strid inte.
Men därför är de så modiga.
Ja, det argumenteras för det här fall.
Mm.
Och han tar ju också upp att man till och med slänger in texter i de här bålen när man begraver folk.
Mm.
För då kommer den som blir begravd kanske kunna läsa den här texten, så man kan kommunicera med den som har dött efteråt. Och det händer ju till och med tydligen att folk kastar sig in i den här begravningsbålen själva, bara hoppa in för att de genast ville återförenas med den som hade dött.
Mm.
Han tar ju också upp både barder och druidas.
Just det.
Barderna är de här poeterna och sångarna. Och sen har vi då druiderna, som han menar på är filosofer och teologer.
Mm. Han presenterar också en tredje klass som är en typ av clairvoyanta, alltså människor som kan förutspå framtiden.
Just det.
Så det är viss specialisering i hans beskrivning av de här magiska inslagen.
Mm. Det är Diodorus som också tar upp det här att de är så mäktiga, de här druiderna, att de kan gå ut mellan två uppställda arméer som båda då har druiderna som överstepräst.
Mm.
Och avblåsa ett helt slag. Bara säga, nej, det här ska vi inte hålla på med idag.
Går vi hem.
Nu går alla hem. Och det säger ju en del om deras, vad ska man säga, inflytande.
Mm. Ja, är det sant?
Så om, ja, det är ju det man får anta här. Om det inte är sant så säger det ingenting.
Nej.
Han tar också upp det här med människooffer där kriminella bränns inför skördesäsongen.
Mm. Ungefär 50 år senare kommer Strabon skriva om druiderna, ja, delvis om druiderna, men han skrev ett enormt geografiskt verk där hela den kända världen skulle ingå. Nationalencyklopedin sammanfattar det som att kvaliteten på informationen är ojämn.
Ja.
Det handlar ju om att de saker han har sett, det vill säga Medelhavet, det har han ganska bra koll på.
Ja, han är ganska noggrann och saklig i sådana sammanhang.
Mm. Men när man inte har sett, när man är längre ifrån uppgiftslämnare, då blir det ju mer av ett gissningsarbete. Men...
Ja, alltså han har ju fallit lite för att återge, kan man säga, skvaller och hörsägen och mustiga historier som är roliga att dra.
Ja.
Hur kan han? Strabon, sköp det!
Ja, faktiskt.
Inte skulle väl vi...
Inte okej.
Okay. Eller... Han räddar ju alltid upp det här med att säga det har sagts.
Det gör ju vi också.
Eller de säger att utan att definiera vilka det är. Ja, det är där jag försöker komma till här, att vi inte tog bättre. Han drar ju en story som jag också ska dra nu, för vi vill inte vara sämre. Han säger att han själv inte tror på den också. Så därför kan vi ha med tillägga att vi kanske inte tror på den, men nu kommer den här.
Yeah.
Han pratar om en liten ö som ligger utanför floden Loire. Den här ön ska ju ha varit befolkad av enbart kvinnor som tydligen hade samnitiskt ursprung, enligt Strabon. Det är bara det att man känner bara till samniter från Italien historien. Det finns bara historiska dokument för att de har varit där.
Okay.
Så det är ju...
Det talar ju emot.
Det är lite av ett problem. Dessutom så ska de här kvinnorna ha dukat Bacchus / då Dionysos.
Vinguden.
Det finns inga källor som tar upp att någon gud som är jämförbar med Bacchus har funnits runt det här området då, vad jag förstår. Män var inte tillåtna på ön, och när de här kvinnorna ville ligga, ja, då tog de sig till fastlandet och så gjorde de det, skriver Strabon fascinerat. Sen fortsätter han med den här berättelsen som han inte tror på och säger att en gång varje år så river kvinnorna taket i sitt tempel och så bygger de upp det igen före solnedgången. Och om någon av kvinnorna som går runt och bär på byggnadsmaterial lägger ner det under arbetet en kort stund, ja, då,
Ja, då
kastar sig alla andra kvinnor över henne och sliter henne i stycken och sen bär de omkring på kroppsdelarna runt templet och skriker i högan sky. Den här passagen har ju då återciterats om och om igen i massor med olika sammanhang i olika sekler framöver, och så fort man pratar om druider, vilket inte har ett dugg med att göra, så brukar det här tas upp av någon anledning, och man kan konstatera att nu har det hänt igen.
Eller, det är en stark story.
Ja, det är därför han vill dra han.
Ja.
Ja.
Han skriver ju för övrigt att druiderna agerar domare. När någon står anklagad för mord så bestämmer de om huruvida personen är skyldig eller inte. Och om personen är skyldig, precis som Caesar var inne på, så bara chopp, människooffer blir det av med dig. Mm. Offret kommer knivhuggas och dessutom skjutas med pilar från en pilbåge. En källkritisk invändning här kan vara att det är konstigt att kelterna då inte använde pilbågar när de krigade.
Ja, nej, det är ju...
Men? Ja, jag vet inte. Han berättar lite grejer om druider i alla fall.
Och både då Diodorus och Strabon har ju pratat lite om druider här, och Caesar. De är tämligen lika i sina beskrivningar av alla de här.
Ja.
Särskilt Strabon och Diodorus.
Ja.
Och då kanske någon undrar, ja, men hur kommer det här? Vad hade de för källor? De var ju tydligen inte där och kollade själva förutom Caesar då, som också avviker lite grann.
Precis. Vad är det för källor då? För du teasade ju lite grann om att det kan finnas en tidigare källa.
Ja, just det, det gjorde jag. Och den här källan då misstänker man sedan 1950-talet. Det kan vara då urkällan till vår förståelse för druiderna kanske. Det skulle då vara Posidonius, en grekisk filosof, geograf och historiker, som ofta anlade ett psykologiskt eller klimatologiskt förhållningssätt och förklaringsmodell på de olika historiska skeden som han undersökte.
Mm. Skrifterna är borta, eller?
Alla skrifter är puts väck.
Mm.
Och de... ofta så brukar de ju ibland referera till sina källor, de här författarna.
Mm.
Men de har ju inte riktigt gjort det i det här fallet. Men man tror att de här tre, och med tyngdpunkt då på Strabon och Diodorus, har använt Posidonius.
Just det. Det är Hatton skriver att de som har specialiserat sig för denna epok har börjat tala om en posidoniusk tradition gällande grekernas och romernas skrifter om druider.
Mm.
Denna karaktäriseras av de till synes två motsägelsefulla aspekterna. Druiderna var sofistikerade tänkare och vetenskapsmän, men med en fast tro på själens odödlighet kombinerat med storskaliga människooffer. De kunde därför både respekteras och fördömas.
Just det. Och Posidonius, han besökte ju södra Gallien runt sekelskiftet, 100-talet före Kristus.
Just det.
Alltså runt typ 90-talet eller århundra före.
Mm.
Och då har ju moderna forskare hävdat att Posidonius kan ju mycket väl ha överdrivit druidernas filosofiska drag.
Mm.
Han kanske då har läste in konceptet grekisk filosofi i vad de höll på med.
Just det.
Och att de egentligen inte var så filosofiska som man trodde.
Mm.
Och därigenom så menar ju de här då att ja, men han har ju helt enkelt romantiserat druidernas verksamhet.
Mm.
Medan naturligtvis andra menar att han har snarare svartmålat druiderna. Eftersom han var en beundrare av Rom så kan han ha fungerat som propagandist.
Oj.
Genom att utmåla dem med de här barbariska beskrivningarna med människor och sådär.
Mm.
Möjligen så vilar alltså all vår syn på gallerna före Caesars invasion på en ensam resenär som tydligen också bara besökte ett litet område av Gallien.
Yeah.
Och som du sa innan, det finns inga texter kvar av honom. Så därför är det ganska fascinerande hur man kan debattera så här mycket. Det här är en hittepådebatt lite grann.
Ja.
Men det är ändå intressant, alltså, var har Strabon och Diodorus fått sina uppgifter ifrån?
Mm. Nej, alltså det är ju en logisk förklaring att, ja, att det är den här tredje källan.
Precis, en slags urkälla.
Mm.
För Caesar har ju också använt någon annan kanske.
Mm.
Och det finns en del som tyder på det. Då skulle det ha varit den här Posidonius med för sin beskrivning av hur gallerna och druiderna fungerade innan han kom dit. Om det nu var det han menade, vilket han inte säger. Strabon var ju ganska däremot fascinerad av den här Posidonius tydligen, för i något annat sammanhang så har han skrivit att Posidonius är den mest lärde av alla historiker någonsin.
Det är riktiga överord.
Alltså han verkar ha förlitat sig en del på honom åtminstone.
Ja.
Att det skiljer sig lite grann mellan Strabon och Diodorus kan ju bero på till exempel att Strabon, han går ju på väldigt mycket hörsägen som sagt också och roliga grejer som han vill berätta. Och därför avviker från Diodorus. Och då skriver ju Ronald Hutton så här om det där. Han, alltså Strabon, och Diodorus kan båda ha repeterat berättelser som cirkulerade i Rom under en period av ett par generationer efter erövringen av Gallien.
Mm.
Allt som kan konstateras är att vi har absolut ingen säker kunskap om vilka källor någon av de här författarna använde för sina kommentarer om druider. Och därför om källornas datum, deras geografiska bakgrund eller deras tillförlitlighet. Det här är en av många gånger som Hutton säger att vi vet inte ett skit.
Nej, han är väldigt noga med att poängtera det. Om man säger att Hutton skrev sin bok för bara några år sedan. En liten trend som jag har sett när det gäller druidhistoriker är att de moderna är lite mer hängslen och livrem. De gamla gasar på lite mer bara.
Ja.
Stora människooffer, det vet vi. Ett tredje strandhugg kan göras när romerska historiker började gå tillbaka i sitt kollektiva minne för att försöka återskapa varianten vad som hände när gallerna blev pacificerade. Vi har till exempel Suetonius, känd från tidigare avsnitt av Historiepodden.
Mm.
Han skriver väl där någonstans skarven kring 100-talet efter vår tideräkning.
Ja.
Enligt honom så var det kejsar Augustus som beslutade att ingen människa i riket kunde vara både druid och romersk medborgare.
Ja, det här gör ju att man skär av också nyrekryteringskranen för druiderna.
Ja, vill man börja klättra i det romerska systemet, vilket såklart ambitiösa kelter vill kunna göra.
Då är det här dåligt för karriären.
Precis.
Att satsa på en druidutbildning.
Ja, det är bara, det är gamla nyheter, druidismen. Ni ska hoppa på det romerska systemet istället. Suetonius fortsätter sen med att skriva att kejsar Claudius tar det hela vägen och helt sonika förbjuder det här trossystemet. Det här i sin tur motsägs av en annan romersk författare, Plinius den äldre, som istället tillskriver Tiberius äran för att ha förbjudit druidsystemet. Men vi har i alla fall två stycken uppgifter om att någon romersk kejsare ska ha förbjudit druidernas tro. Plinius är den av romarna som skrev allra mest om vad druiderna faktiskt trodde på. Han var ju intresserad av den typen av frågor. Det är han som tillskriver eken en magisk plats och han skriver väldigt mycket om mistel och allt det som du var inne på alldeles i början av avsnittet. Om Plinius kan man i övrigt säga att han i andra delar av världen som han beskriver då placerar satyrer, troglodyter och andra rena fantasifolk, så även han är ju väldigt ojämn i kvaliteten på de uppgifter som han lämnar. Men han kunde vara en detaljrik och kunnig författare, inte minst, och det här gäller ju för alla de här, när man beskrev människorna som levde kring Medelhavet. Det finns ju ett problem i hela den här grejen, och det är hatten inne på också, att gallerna existerar någonstans mitt emellan de här två världarna. De är halvt erövrade och halvt främmande. Det är bekant, men det är inte bekant som greker är bekanta.
Nej.
Det är inte bekant som resten av de italienska folken är bekanta.
Nej.
Men det är inte lika främmande som folkslag långt bort i Afrika.
Nej.
I Sahara, där lever ju rena fantasifoster.
Ja, det tenderar ju att bli konstigare och konstigare ju längre bort man kommer. Eller människor för den delen, som hoppar omkring på ett ben och allt vad det är.
Mm. Precis.
För att de bara har ett ben alltså.
Ja. Och Plinius, han är också inne på det här att han beskriver bara druiderna som liksom Miraculix-rollen. Mm. Som en sorts präst, en magiker, en apotekare, en trollgubbe. Medan Caesar sa ju att det här var egentligen ett socialt skikt. Alltså det var en klass med bildade som hade massa olika uppgifter. Och en spekulation kring det kan ju också vara att det handlar om att romarna håller på pacificera bilden av gallerna. Druiderna är inte rationella, de är bara magiska och lite så här farliga.
Mm.
Och en extra intressant lirare från denna tid som jag fastnade för, det är Marcus Lucanus. Han var diktare.
Mm.
Och det är ju, då får man ju ta ut svängarna lite mer.
Ja, han är kanske som Ernst Brunner.
Ja, precis. Referens som du kommer med ibland.
Ja, här tar vi på oss säkerhetsbältet och bränner långt ut i kurvorna.
Ja. Marcus Lucanus, det är den romerska varianten av Ernst Brunner då, var verksam bland annat vid Neros hov. I Lucanus berättelse, där får vi verkligen lära känna blodtörstiga och farliga druider. Inte minst tar han vara på ett ganska snyggt sätt får man säga, på en gammal grekisk och senare romersk idé om att man inte får störa en helig lund, a sacred grove. Så när man hittar en orörd magisk plats ute i skogen, att bränna eller att skövla det är att begå ett stort brott mot allt som är naturligt och allt som är rätt. Och då berättar Lucanus att det fanns en sån helig lund utanför Marseille när Caesar kom vandrande med sina legionärer. Nu har inte riktigt Lucanus koll här på att Marseille var en grekisk koloni.
Det är inte så nog.
Och att det antagligen var greker där och inte galler, utan i hans variant då är det massa druider som är i den här heliga lunden, och på varje träd så de är färgade röda av blod från människooffer. Och när Caesar då förstör den här heliga lunden, han bryter ju mot en grekisk och romersk föreställning om vad man får göra och inte göra, men det är okej eftersom det också är den här barbariska, det här otroliga tabut med människooffer som romarna hade lämnat bakom sig när de blev civiliserade. Jag menar, regler kan ju inte gälla när den magiska lunden är förgiftad.
Nej.
Så här leker Lucanus på ett väldigt intressant sätt med läsarens förutfattade meningar om vad som är okej och inte. Lucanus lästes väldigt flitigt i Europa på 1800-talet. Inte minst romantikerna tyckte mycket om honom, både de brittiska romantikerna men även Victor Rydberg tyckte att Lucanus var en jätteintressant författare, och han skrev ett verk som heter Lucanus Marterad. Mm. Bara en sån sak.
Men han är ju inte riktigt, han utger sig kanske inte för att berätta saker och ting som de var på det sättet som ändå de här andra har ambitioner att göra.
Som Tacitus
och Diodorus och dem. De har ambitioner att berätta, så här ligger saker och ting till.
Mm.
Och det tänker man att Lucanus kanske inte gör.
Nej, han vill ju bara berätta lite intressanta stories. Ja. Och han är ju det är ju skön litteratur. Tacitus, sa du, för det är ju också en av de klassiska romerska historikerna. Mm. Skriver han någonting om druider?
Det gör han ju.
Ja, det gör han. Det här är också skarven 100-talet efter vår tideräkning. Tacitus berättar om den enskilt, i alla fall enligt mig, mest intressanta berättelsen om druider. Och det handlar om den romerska invasionen av de brittiska öarna. Någonting som vi kommer återkomma till i senare avsnitt, antar jag. Vi har ju den här väldigt intressanta berättelsen om upproret organiserat av krigardrottningen Boudicca.
Det kan vi nog utlova att det kommer komma. Ett sånt avsnitt, ja.
Precis. Boudicca som brukar lyftas fram ibland som en druiddrottning. Men jag vet inte riktigt på vilka grunder man gör det.
Nej, men det är mycket vi inte vet vad det är på för grunder här när vi pratar om druider.
Nej, och det blir en väldig sammanblandning också här. Alltså, det finns ju både arkeologiska fynd och vissa spår i berättelsen av att kvinnorna hade ett ganska högt anseende i den keltiska kulturen och att de kunde leda soldater. Vi har ju dels Boudicca som gör det, det finns andra exempel på vad man tror är keltiska, om britterna nu var kelter.
Just det.
drottningar. Men kvinnorna spelar en del i Tacitus berättelse också, för vad han berättar är att när romarna ska göra en invasion av Mona, eller Anglesey som det heter. Det här är under Suetonius Paulinus som är romersk guvernör, och det här är 67 efter vår tideräkning. Han leder sin armé mot britter och de kommer där, romarna, och på andra sidan en strand så står det beväpnade män. Och kring de här beväpnade männen så rusar kvinnor som är klädda i mörka kläder omkring. De vevar med facklor så här frenetiskt. Och de skriker och beter sig riktigt, riktigt konstigt. I romarnas ögon så framträder de som furier. Och det här skrämmer de romerska soldaterna. De har aldrig sett något liknande. Dessutom fanns överallt, säger Tacitus, druider med sina händer mot himlen som skanderade samman någon sån här ramsa som de drar om igen i ett försök att få de keltiska gudarna då att ställa upp på deras sida och krossa romarna. Det här är en jäkla dramatisk scen.
Mm.
Soldater beväpnade, kvinnor som springer omkring med facklor och skriker och druider som står med ögonen mot himlen och mässar.
Ja, här är ju inte legionärerna superpigga på att dyka in. Är det där till att börja med?
Nej, precis. Men till sist så lugnar sig romarna. De är ju trots allt rationella, effektiva, stridsdugliga mannar. Och deras officerare säger att skärpning grabbar, nu går vi fram som vi alltid gör. Och så maler de ner allt motstånd med romersk effektivitet.
Ja,
det var inte det så mycket med det. Det
var inte många fingrar man la emellan för att göra rent hus på den där ön sen.
Nej, precis. Däremot må du tro att de olika historikerna som är intresserat sig för druider har läst och läst och läst dessa få rader i Tacitus.
Mm.
Frågorna är många. Kvinnorna som springer omkring, är de druider?
Mm.
Eller är de bara någonting annat? Vad är de i så fall? Vad är det romarna är rädd för? Är det kvinnorna som de är rädda för? Eller är det druiderna som skanderar grejer? Och är det någon skillnad eller är det hela bilden de är rädda för?
Mm.
Är Tacitus rader bevis på att det fanns kvinnliga druider?
Eller är det ett retoriskt grepp?
Ja, precis. Är det bara ett stilgrepp? Är det bara en intressant berättelse?
Mm.
Det här vet vi ju ingenting om.
Nej.
Och det finns också intressanta grejer man kan göra om man ställer Tacitus mot Caesar.
Mm.
Enligt Caesar var ju druiderna fria från det militära.
Just det.
Här står de sida vid sida med de keltiska krigarna. Hur går det ihop? Är det bara propaganda att man ska beskriva britterna som farliga barbarer? Och då ska måla upp en så läskig bild som möjligt. Eller är det som många är inne på att det här är en superkris? Här står man under invasion från en övermäktig extern aktör. Är det då som druiderna måste kallas in i krigstjänst? Är det därför som alla är samlade där?
Ja, det här öppnar upp för vida spekulationsfält givetvis.
Ja, jag har inga svar.
Nej, jag har inte heller så himla mycket svar. Men det finns ju en möjlighet att de här romerska författarna har kallat en himla massa folk för druider även fast de inte var där. Särskilt senare i historien under 300- och 400-talet efter Kristus. När egentligen druidismen, som du kallar det, är på väg ut. Då kanske minsta lilla läkemedelsförsök, någon som rör ihop lite om några kryddor eller något, örter och grejer, då blir det en druid.
Yes, precis.
Även fast den inte har någon social ställning som är jämförbar med de gamla druiderna då.
Nej.
Eller är det så att romarna, som du var inne på, använde det här för propaganda. Det här med människooffer, det var ju romarna åtminstone till synes väldigt förfärade över. Det var ju det här som man slog på stora tumman över, att det här är förskräckligt. Mm. Hur kan de hålla på med det här med människooffer? Vi måste ju civilisera de här barbarerna.
Mm.
En tolkning är att de var så här förskräckta på riktigt och ansåg att det var motiverat att sprida civilisation till Gallien och därigenom då, alltså, erövra och få bort den här styggelsen.
Mm.
Samtidigt så ska vi komma ihåg att romarna själva vid den här tiden hade ju inga problem med att ställa till blodbad på sina gladiatorarenor.
Nej, det var inte riktigt samma sak.
Så det var inte så att man värnade mänskliga rättigheter på något sätt.
Att det var så, Voltaires anklagelseakt mot druiderna skulle ha varit en annan än vad romarnas var.
Ja, en känsla för det. Bara ett halvsekel tidigare så hade ju förekommit människor även hos romarna, även om de inte var särskilt vanliga på 100-talet före Kristus.
Nej.
En annan tolkning är ju då att romarna såg ju att druiderna utgjorde det egentliga maktcentret hos kelterna, och därför var de rädda och fruktade druiderna. Och så använde man den här avskyn mot människor som svepskäl för att helt enkelt knacka ner det här druidsystemet och få bort det.
Mm.
Om det nu förekom människor, för vilket jag håller för ganska troligt ändå.
Ja, men det gör jag. Det är så många som är inne på det.
Ja, så det tror jag. Men det är en annan sak då, om romarna var så förskräckta inför det som de påstår att de var, eller om de hade andra syften.
Mm.
En grekisk-romersk författare skrev ju att druiderna ger råd till hövdingarna som bara genomför det som druiderna har sagt åt dem att göra. Egentligen så sitter hövdingarna bara i sina palats och har det bra, och så är det druiderna som styr i praktiken. Och Plinius, som vi varit inne på här, han säger ju till och med att världen står i stor skuld till Rom för att ha avslutat en så monstruös kult.
Ja, det låter hårt tycker jag.
Ja, men det är ju kanske en del i den här propagandan emot just druidsystemet. Han kastar ju även in att de är egentligen kannibaler också.
Just det.
Och det är svårt att veta i vilken grad romarna är genuint omskakade över det här eller inte. Eller om det är ett rättfärdigande av att man utplånar druiderna. Arkeologer har ju fått fram en del värdefullt, som sagt.
Mm.
Och de verkar ha en tendens att vara hårdare i sin dom över druiderna än de som tolkar textkällor.
Mm.
Har du någon kommentar till det?
Nej, alltså jag har sett lite olika läger hos arkeologerna. Att vissa ställer sig ganska cyniska till druiderna och vissa mer, vad ska man säga, påhejande.
Mm.
Men jag är intresserad av att höra vart du drar den här slutsatsen.
Jag kan ju tänka mig att man kanske, när man läser de här texterna, så tänker man ju så många varv som vi har gjort nu. Menar de så här när de säger det här? Varför gör de så här?
Mm.
Det kanske är romarna som egentligen bara pratar ner druiderna.
Mm.
Och därför har inte någonting av det här hänt. Man lägger in väldigt mycket av sin källkritiska tänkande i de här texterna hela tiden. Och därmed skjuter ner det.
Men en arkeolog som hittar en helig grop säger att det här är en helig grop.
Och där har man begravt människooffer, tänker de då.
Ja.
Ja, det blir mer konkret.
En grop är en grop är en grop.
Just det.
Vill du veta vad Piteå-tidningen skrev 2005?
Verkligen, ja.
Det här är ett av de bästa reportagen genom alla tider, skulle jag vilja påstå. Tyvärr har jag inte hittat det.
Nej.
Men jag har hittat rapporten som det var baserat på, och jag har hittat Aftonbladet-artikeln.
Mm-hmm.
Det var ett examensarbete i sociologi vid Umeå universitet som Åsa Wiklund skrev. Och där kom hon fram till en helt otrolig slutsats. Nämligen att hemliga män styr hela Piteå. Jag läser i Aftonbladet-artikeln. Den verkliga makten i Piteå finns inte i kommunfullmäktige, utan i en hemlig order med druider. Det avslöjas i en undersökning som Piteå-tidningen publicerat. Så har de pratat med dåvarande kommunalrådet. Det är ett hot mot demokratin, säger kommunalrådet Maj-Britt Lindström.
Men det här måste ju vara ploj.
Nej, nej, nej. Alltså, druiderna är ju en av de som korsriddarordnar och grejer som liksom plockades upp under 1800- och 1900-talet när man började bilda egna så här samfund. Vi är druider, eller vi tillhör det och det. Och just i Piteå så fanns det en väldigt inflytelserik druidorder. Druidorden Merkur.
Ja.
Där väldigt, väldigt många inflytelserika personer, män då, i Piteå, i mitten av 2000-talet, var medlemmar. Så att väldigt många beslut hade fattats på druidorden Merkur.
Ja, finns det några belägg för det här i den där artikeln, eller är det bara slutsatser utifrån...
Alltså det är ett examensarbete i sociologi där hon har undersökt det här.
Ja, men hur har hon, jag antar att det här är en ganska sluten grupp.
Ja, det är intressant hur informationen... Nu har inte jag läst den här så oerhört noggrant, men jag vill ändå nämna den när vi ändå har druider
på tapeten. Självklart.
För det var en väldigt kul minne från när man satt och läste Piteå-tidningen 2005, tydligen. För att återkoppla till det vi var inne på i början, då jag hade lyssnat på In Our Times, Alistair Moffat, som var den här skotska historikern, han får frågan varför den avancerade civilisation inte skrev ner någonting. Och då svarar han att det är snarare skriftkulturer som är undantagen under den här perioden. Ja, må så vara. Men vi förlorar verkligen någonting när man inte har orden. Alltså, jag har medvetet undvikit fångstgropar, smycken och annat som arkeologerna använder för att hjälpa till att uttolka tystnaden med. Dels för att det finns så oerhört mycket att läsa om det här, om man har begränsat med tid på en vecka. Att djupdyka i de antika källorna var arbete nog.
Ja, om jag bara får flika in lite grann här. Du har ju fått orimligt mycket kritik för att du inte hade läst Albert Speers 800 sidor tjocka bok på en vecka utöver att du jobbar som lärare. Och då tänker jag bara att man kan betänka det. Att det här verksamheten ägnar vi oss åt så att säga, väldigt mycket på fritiden. Vad är nu klockan här? 7:30 en måndagkväll. Och ja, det finns inte alltid tid att plöja igenom tusentals sidor inför varje avsnitt. Men vi vill ändå göra avsnitten. Dessutom så är ju... Det finns ju andra stories som Gitta Söni har skrivit om som också är intressanta.
Ja, jag fick 2 eller 3 mejl som hade lite...
Jag har sett 4 eller något.
Lite attityd, men många av mejlen hade ju också så här... Du borde verkligen läsa den, det är en väldigt bra bok. Alltså, och det blev man ju bara glad över.
Och det är ju sant.
Ja.
Men det får ju vara ett långtida projekt då, att återkomma till, ungefär som min Moby Dick-satsning som jag ännu inte har börjat med.
Just det. Det jag hade tänkt komma in på det här med skriftspråket var att de grupper som själva skrivit sin berättelse kan vi utforska inifrån. De grupper som inte har gjort det kommer vi alltid behöva försöka uppleva utifrån. Och det där kan jag tycka är frustrerande. I alla de romerska och grekiska berättelserna så finns sanningar, halvsanningar och lögner. Och i slutet av dagen så är enda sättet att komma nära vad som egentligen är vad att försöka svara på. Vad säger Caesars eller Plinius eller Tacitus druider om romarna? Och efter vi har svarat på den frågan kan vi då försöka fundera kring, och vad säger det egentligen om druiderna?
Mm.
Ett annat sätt att se på det hela är att säga att det egentligen inte finns så mycket att säga. Druiden var någon typ av präst eller shaman eller vad som helst om vi inte hade haft det här begreppet druid. Om inte romarna hade spunnit sina berättelser kring det kanske vi inte hade brytt oss om dem överhuvudtaget.
Nej.
Men just nu känner jag mig faktiskt lite frustrerad över att de är så svåra att fånga.
Det är ju helt omöjligt i princip eftersom vi vilar helt och hållet på människor som inte var druider som Nej. Har skrivit om dem.
Precis.
Det är ju på 400-talet när Irland kristnas, om nu irländarna där var kelter.
Kristna var de inte i alla fall.
Nej, innan det. Nej. Innan 400-talet. Men de blir då, och det är väl då någonstans som druidernas saga är all.
Mm. Och samtidigt de munkar som kristna, de gör precis som munkarna på Island gjorde. De skriver ner berättelserna.
Mm.
Där får vi någon sorts positiv twist. Bra gjort.
Ja, och sen återuppstod munkar. De är ju i Piteå också i och för sig.
Ja, inte bara i Piteå. Sent 1700-tal började spruta ut druider överallt. I framförallt England. Och det har ju att göra med det här som vi var inne på i början. Att kelterna blir sedda som britter.
Mm. Jag vet inte om jag tycker exakt samma sak. Om vad du har hittat på 1700-talet eller 2000-talet. Och för 2500 år sedan.
Nej, jag tycker att det finns avgörande skillnader.
Ja, då är vi överens.
Äntligen fick vi lite samsyn.
Ja.
Då uppmanar vi er att gå in på vår Facebook-sida och kommentera. Eller bara ha en trevlig vecka.
Det tycker jag.
Ja.
Ha en sån och så hörs vi om en vecka.
Yes, tack. Hej då.
Hej, hej.